Nobelpriset i litteratur år 2007 tilldelas Doris Lessing.
Es un García Márquez que no quiere que se invente nada.
My name is Chinua Achebe.
Maken, en kultklassiker från 1976 av Gun-Britt Sundström.
I vår serie En klassisk sommar har vi nu kommit fram till en roman som kom ut år 1928. Och bredvid mig har jag Jonas Forsbacka som har läst denna roman. Du kanske skulle kunna avslöja vad det är för en klassiker som du har valt att läsa.
Det är Virginia Woolfs Orlando och med originaltitel Orlando a Biography.
Varför ville du läsa just den här klassiken?
En orsak var att jag såg pjäsen Orlando på Malmö stadsteater förra hösten då jag bodde i Malmö. Och när jag gick ut från salongen så tänkte jag, som man nu kan tänka när man har sett en bra bio eller en bra föreställning, att den här ska jag nu läsa, och sen hade den inte blivit av. Och nu fick jag ju chansen då, tog tillfälle i akt att läsa den. Sen en annan ganska bidragande orsak har varit att jag har studerat genusvetenskap och lite kanske fått så här hintar om att om man nu studerar genusvetenskap och man går runt och låtsas vara lite litteraturintresserad så kanske man borde ha läst Virginia Woolf. Och jag har inte kunnat säga det när man sitter där på krogen och diskuterar böcker, att då har jag inte kunnat säga att ja, men jag har ju läst Woolfs den här. Så nu efter den här läsningen kan jag åtminstone säga att ja, men jag har läst Virginia Woolf.
Orlando är ju en så kallad semi-biografi som delvis är baserad på Woolfs vän och älskarinna Witta Sackwell-Wests liv. Witta Sackwell-West var också en författare och Virginia Woolf, och hon hade ett förhållande i 10 år. Och man har också kallat den här boken för ett kärleksbrev till Witta Sackwell-West. Hurdant kärleksbrev är det fråga om, Jonas?
Det är ju ett kärleksbrev som sträcker sig 500 år. Alltså tiden är ju helt ur spel bland mycket annat i boken. Handlingen tar en från elisabetanska eran, guldåldern i engelsk historia, och slutar när boken publiceras, alltså 1928. Så det är ju 500 år som kärleksbrevet sträcker sig över. Och en massa olika karaktärer och en massa lek med kön eller genus eller vad man nu ska kalla det. Alltså det är ju liksom ett spretigt brev om man ska recensera brevet. Men det är ju samtidigt väldigt rikt och väldigt intressant att följa de här olika spåren i den här boken.
Vem är Orlando, huvudpersonen, huvudkaraktären i boken?
Orlando är ju speciell, alltså i början av boken så är han ju en man som växer upp där den här drottningen Elisabeth den första liksom på något sätt, han är hennes ögonsten och hon tar honom under hennes armar och han är liksom en lite, hur ska man beskriva honom, han är lite olycklig och lite liksom moloken person, och han är poet men det blir nu inte riktigt till något, han är en ganska dålig poet och han sitter under sin ek där och skriver sina dikter och är väl allmänt liksom lite, jag förstår honom lite som missanpassad. Men väldigt privilegierad, och han har liksom allt vad han behöver. Och han har det mycket bättre än många andra, kan jag tänka mig, i England på den här tiden. Kanske han är lite bortskämd, han är lite lustig figur. Alltså, och Virginia Woolf tycker jag gör det väldigt, väldigt roligt i den här boken. Hon har en väldigt, väldigt rolig ton och väldigt många roliga slängar. Både åt boken själv, åt biografin som genre, men också åt liksom Orlando som karaktär. Han är en komplex figur egentligen från början till slut, och det är ju det som är så roligt också med Orlando, att i början av boken är Orlando en man och i slutet av boken är Orlando en kvinna. Att verkligen komplex är rätt ord att beskriva Orlando på.
Vi konstaterar ju redan att det här är fråga om en androgyn människa, en gestalt Orlando, och som sagt 500 år av liv, och här beskriver också Virginia Woolf på något sätt kvinnans ställning under 500 år, från slutet av 1500-talet till 1928, kvinnans möjligheter att vara och kanske också just som privilegierad, för när Orlando kommer tillbaka som kvinna så har hon ju inte samma rättigheter som hon hade som mannen Orlando till exempel, bara en sån sak.
Ja, alltså det är väldigt snyggt och väldigt tydligt gjort det där. Jag tycker att det är ett väldigt smart grepp att på något sätt visa att det här är samma person med helt olika förutsättningar beroende på om Orlando är man eller kvinna. Sen är det också lustigt, alltså jag fastnar lite för det att Orlando, den här lite halvusla poeten, har så mycket enklare att skriva sina dikter när han är man. Han har liksom mycket mer så här stolthet och rakare rygg och självgodhet, och han tänker att de här dikterna blir nog bra fast de blir dåliga, och sen när Orlando är kvinna så mer självkritik, mer, alltså genus är så himla lustigt beskrivet också ibland, att ja, men det handlar om könsroller, och Virginia Woolf har ju skrivit om könsroller också i sina andra verk, och också det här röda tråden genom hennes litterära karriär så är ju att gestalta kvinnohistoria, hur kvinnor har levt och vilka olika möjligheter kvinnor och män har haft. Så absolut, jag tycker att det är ett snyggt grepp det där, att samma karaktär har så olika förutsättningar.
Vi kan ju backa bandet lite och fundera på hur det gick till när Orlando gick från att bli man till att bli kvinna. Det var ju så att Orlando åkte iväg för att bli ambassadör i Balkan någonstans. Och sen en morgon så bara hände det.
Ja, det bara hände, och jag har läst nu boken på engelska, och där står det ungefär att he was she plötsligt, och Virginia Woolf, hon berättar i tredje person och hon är ju berättaren. Hon skriver en biografi, fast den är inte liksom en biografi om man ska vara noga med att allting ska ha hänt på riktigt och så vidare. Det är en lek med genren, tänker jag mig. Men där berättar hon att hon går in i texten och säger att ja, nu måste jag byta pronomen här, och när jag skriver hon så handlar det om Orlando. Och ja, inte egentligen så dramatiskt. Jag hade kanske väntat mig, jag visste ju att det skulle ske för jag började läsa boken, att Orlando ska bli kvinna halvvägs ungefär. Så jag hade tänkt mig kanske att det kommer att vara någon liksom stor grej. Men egentligen var det ju inte det, tycker jag. Utan det hände nu mitt i allt. Och jag tror hon skriver där, Virginia Woolf också, att det var samma person och samma identitet. Det enda var att könet var ett annat.
Jo, jag tänkte just för det här, för att för Orlando är det ingen stor grej att han går från att vara man till att bli kvinna, men för omgivningen verkar det ju förstås vara en stor grej. Vi skulle kunna citera lite ett stycke. Jag har läst den här boken på svenska i översättning av Margareta Ekström, och då låter det så här: Orlando hade blivit kvinna. Ingen kan förneka detta, men i alla andra avseenden fortfor han att vara den han varit. Detta byte av kön ändrade visserligen deras framtid, men inte alls deras identitet. Deras ansikten var, som porträtten visar, praktiskt taget detsamma. Så att här stakar hon ju ut just det här att han, hon är den samma Orlando, även om könet har bytt, så att säga. Och det sägs att Orlando var man tills han fyllde 30, då han blev kvinna. På ett ställe så skriver också Virginia Woolf, eller konstaterar, att det är kläderna som bär oss och inte vi som bär dem. Vi måste ge dem form efter arm och bröst, men de formar våra hjärtan, vår hjärna och vår tunga som de vill. Det här tycker jag är ett väldigt fint citat.
Det är ju jättefint citat, och jag tänker också, Virginia Woolf har ju ansetts vara en postmodern författare och liksom viktig för feministisk litteratur, viktig för feminismen egentligen också i modern tid. Och jag tänkte väldigt mycket på den här amerikanska professorn Judith Butler och hennes väldigt tongivande teorier om performativitet och performativt kön. Att kön är någonting vi gör och inte någonting vi är. Och helt enkelt att genus som begrepp handlar om att kön är någonting vi gör och någonting som vi performerar i samhället enligt vissa rådande normer och enligt vissa rådande mallar. Att genus kan vara lite olika, men så länge vi gör det på ett accepterat och ett förståeligt sätt för andra. Och det här är ju exakt vad Virginia Woolf skriver redan 1928. Det spelar kanske inte så stor roll om Orlando är kvinna eller man eller någonting däremellan, men Orlando måste fortfarande, om Orlando förväntas vara kvinna så måste hon ha sin klänning och då får hon inte ha sin egendom. Medan om Orlando förväntas vara man så har hon andra möjligheter.
Orlando är ju otvetydigt en klassiker idag. Men vad skulle du säga att den kan säga oss i vår tid eller säga om vår tid? För det är ju också ett kännetecken bland klassiker att de står på egna ben, så att säga, idag, närmare 100 år efter att den skrevs.
En sån stor sak som jag tar med mig från läsningen är att kritik mot normer och ifrågasättande av objektivitet och universalism och fixerade sanningar så har funnits i all tid, och det är liksom inte på något sätt någonting som den moderna samtidsmänniskan som är så smart och upplyst har börjat med, utan den här kritiska blicken på vad som anses vara sant, att den har funnits alltid, och det är en jättefin sak och det är en hoppfull sak, tycker jag. Jag tänker med Orlando så kan man ju fundera att men, vad nedslående det är att man redan 1928 har pratat om att kön är flytande och att genus är ett begrepp och så vidare, och ändå har inte vi kommit längre i Finland än vad vi har gjort idag. Men samtidigt så är det ju ändå fint att märka att den här kritiken har funnits. Att det är ju en representation på något sätt av dels av någonting annat än den binära könsuppdelningen, men också en representation av att vi människor har förstått att det är inte så enkelt som vissa vill få det att verka. Jag tycker att det finns en stor sån kraft i det, om man vill, beroende på vad man tycker idag såklart som samtidsmänniska. En annan sak som är stark med Orlando är ju den här leken med formatet och leken med biografin som genre och berättaren. Och det tycker jag syns väldigt mycket idag också, inte minst på sociala medier, men också liksom i poddar och i olika typer av storytellers som är stora idag. Att man får leka med sanningen och man får leka med vad som har hänt på riktigt. Och jag tänker på svenska författaren Alex Schulman som fick så mycket kritik när han släppte, ja, det är hans senaste bok nu, Bränna alla mina brev, när det plötsligt kom fram att nej, men hej, du har ju hittat på historien här. Och han skriver ju såklart delvis självbiografiskt, det är väl autofiktion det kallas. Och folk blev så här superstressade att varför har du hittat på grejer? Och Virginia Woolf hittar också på grejer och hon blinkar åt sin läsare när hon gör det. Och överlag den här kritiken mot att vissa saker är objektivt sant och att andra inte det, det tycker jag är en stark, en lärorik och intressant tanke att också applicera på saker som sker idag.
Och Virginia Woolf har ju rykte om sig att vara lite knepig som författare, att hon kräver sin läsare, men jag tycker att Orlando, det var första gången jag läste den, jag har sett den som film, alltså Sally Potter gjorde film av den 1998 med Tilda Swinton i huvudrollen som Orlando, och det är ju också en fantastisk film. Men nu när jag läste den som bok så insåg jag hur rolig den är. Alltså jag satt och skrattade högt många gånger och då tänkte jag, herre yes, Virginia Woolf, hon är ju fantastisk och hon är ju rolig.
Ja, jag har också samma grej, att jag skrattat till flera gånger. Sen har jag gjort misstag att jag läste den på engelska. Lite kanske för att jag ville vara den sen som kan säga att jag har läst Virginia Woolf på originalspråk. Det ångrar jag nu, för jag tror att jag skulle skratta ännu mer om jag ska ha förstått mer också. Men ja, jag skrattade till flera gånger. Och ett av ställen var när Virginia Woolf liksom, jag tror att det är den här ryska prinsessan som kommer in i handlingen där i början av boken, så konstaterar Virginia Woolf att hon kom dit resande med sin pappa, eller var det hennes farbror, jag vet nu inte riktigt, men det spelar nog ingen, att hon har väldigt många sådana inskjutningar i texten där hon är den dåliga berättaren och hon är med, så hon väljer att vara den dåliga berättaren som inte riktigt minns, och det spelar ingen roll. Jag gillar väldigt mycket det begreppet, det kändes som en god vän som berättar en anekdot och man märker att nu vässar hon lite och nu skarvar hon i lite och nu vet inte hon vad hon pratar om, men hon berättar ändå en jättefin berättelse. Jag är väldigt komisk på det sättet.
Mm. Vem tror du att skulle ha glädje av att läsa Virginia Woolf? Om man nu ska ta sig an en klassiker i sommar, det är många som läser klassiker på sommaren. Vem tycker du att borde ta sig an Orlando?
Jag måste säga att jag tänker mig att väldigt många skulle kunna ta sig an Orlando. Jag är själv ingen klassikerläsare och det här var liksom nytt för mig. Men en grej som jag ändå tar med mig från läsningen som jag tänker mig att många skulle kunna göra, det är att handlingen i sig är kanske inte det viktigaste. Att formatet är det viktigaste och sättet att presentera och paketera berättelsen är det viktiga. Och då får man, om man är en läsare som kanske tappar tålamod eller så, då får man scrolla lite eller man får bläddra lite för att ändå hänga med i Virginia Woolfs sätt att leka med genre, att leka med koncept som annars anses vara statiska, till exempel kön och tid, klass också, inte att förglömma. Man får väldigt mycket ut av att sitta en stund med Virginia Woolf och bläddra och läsa fram och tillbaka. Jag tycker att det är fint med den här boken att eftersom att den utspelar sig på 500 år så man kan hoppa in ett århundrade och kolla att vad händer här, och sen kan man hoppa tillbaka att nej, men här är någonting annat i historien. Det finns så himla mycket i Orlando, så jag tror att många kan få mycket ut av det. Sen tror jag också, som är klassiker överlag, att om man vill liksom kunna skryta åt sina vänner att nu har jag läst den här boken och nu är jag liksom kreddig och cool, då är Virginia Woolf helt klart en sån, och den måste man läsa.